Jag tänkte skriva lite så, men jag tror att jag ska vänta med det till ett annat tillfälle. Få kanske lite mer koncentrerad undervisning genom att vi slår upp några bibelställen. Har ni biblar med er? Så det finns ju ett antal biblar där, så skaffa en bibel. Ska vi se på några viktiga bibelord? Jag vet att alla vi som sitter här, vi upplever att vi kommer till korta inför det här som den här lilla barnkören handlar om. Och det handlar om våra öron, ögon, vår mun och tungan framför allt. Det handlar om våra handlingar och det handlar om på vilken stig vi går. Att vi kan uppleva som psalmisten säger att ditt ord är mina fötters lykta och det är ett ljus på min stig. Och det är faktum så här att alla kommer till korta inför det här. Det står exempel så här att Jakob säger att om vi kan styra vår tunga, vårt tal, så är vi en fullkomlig människa. En som är fullkomlig i sitt tal, han är en fullkomlig människa. Den som inte felar i sitt tal, han är en fullkomlig människa. Ja, det nog är det absolut det svåraste. Så är det vår tunga. Och vi vet att den kan ställa till med mycket elände. Den till och med kan starta världskrig. Och den kan också sätta igång, som Jakob säger, en liten eld kan antända en hel skog. Och vi har varit med om det, att barn har lekt med eld. Och det har varit stora byggnader, till och med industriområden som har brunnit ner på grund av en liten eld som tändes av någon som inte riktigt förstod vad det handlade om, hur farligt det är. Jag kommer ihåg på, jag var inte just där vi uppe hos pilgrimsfolket. Och då hade man fått tag i såna här förstoringsglas. Och det var ju så otroligt spännande, men jag aldrig tänkt att det kunde vara så effektivt. Och bäst som man satt där i godan ro där i matsalen, så fick alla springa ut och det var med nöt och näpp och nöd att man kunde släcka den här elden. Den hade redan börjat spritt sig in på grannen och område och så vidare. Men man lyckades. Och vi har ju varit med om det här också. Jag hade ju en hel byggnad som brann ner här, Mariehäll. Och vi var ju väldigt nära att hela vinden skulle brinna ner en gång här. Så elden, den är inte är att leka med. Och det är en tunga. Det här liknar Jakob då, att tungan kan vara som en eld som sätter igång en stor skogsbrand. Den är nog det absolut det svåraste. Men det finns en underbar lösning, ära vare Gud, i allt detta ändå. Någonting som vi upplever, som vi kanske kämpar dagligen med. Ja, det gör vi faktiskt. Vi kämpar med de här sakerna. Och det har människor gjort i alla tider. Hur var det syndafallet kom in? Hur det som drabbade mänskligheten så fruktansvärt. Och som vi ser varje dag, du hör nyheter eller ser på TV eller någonting som förmedlar vad som händer ute i världen, så är det ju ett vittnesbörd om den här ondskan som regerar igenom människan. Och jag kommer fram till någonting som är väldigt intressant här, därför att det finns ett redskap för ondskan. Det är kroppen. Skulle inte inga kroppar finnas på jorden, så skulle ondskan inte kunna agera. Den har sitt fäste i den kropp som människan bär. Och här i tiden så kan människan gömma synden i den här kroppen. Men det kommer en dag då hon står och ska få uppleva att hon kan inte gömma synden i kroppen. Hon står där helt utblottad och allt är genomskådat. Och alla ska ju få räkenskap för Gud. Och det är så allvarligt, så är Hebreerbrevet säger, att det är förskräckligt att falla i den levande Gudens händer. Ja, synden är verkligen ingenting att leka med. Det är en fruktansvärd, det är som en eld som aldrig kommer att utsläckas. Och det är det människan upplever här i tiden, är ju en förberedelse för det hon ska uppleva i evigheten. Det hon gestaltar här, det kommer att bli hennes öde i evigheten, allt efter vad hon har handlat. Men det finns en underbar frälsning, ära vår Gud, som kan bevara oss. Den kan bevara oss under den här vandringen. Jag har ju ritat här på tavlan om att det gäller frälsning, så börjar det med en begynnelse. Och det handlar om en vandring, och det handlar om ett slutmål. Den här vandringen, jag tror vi alla, vi som sitter här i lokalen i Frälsta, vi är alltså vi vandrar på den här vägen som Bibeln talar om. Jakob säger att vi är på väg, vi är på en väg, och vi vandrar på den här vägen. Men under den här vandringen så kan vi få väl uppleva att det finns väldigt mycket som kommer att bli till hinder. Jag tror alla känner till Kristens resa. John Bunyan, han skrev om den kristens resa. Hur han möter de olika jättarna. Han möter de olika problemen, hindren, frestelserna, prövningar. Och det är liksom, man upplever att när man läser boken, så är det är precis så att det är på linjen att det ska gå åt ena eller andra hållet. Men ära vare Gud, så har ju de troende sändebud ifrån himlen som assisterar och hjälper oss om vi vill verkligen ta vara på den här frälsningen. Det är inte alla Guds folk eller Guds barn som gör det. Det här är ett uttryck i Hebreerbrevet. Ta vara på Guds frälsning så att vi inte går förlorade. Jag vill särskilt understryka det här. Vi ställs faktiskt inför någonting som vi kanske upplever som omöjligt. Och det är sant faktiskt att det här är omöjligt att vi klarar av, om inte vi kommer på hemligheten. Det finns en hemlighet till att vi upplever att hela vår varelse. Bibeln talar ju om en frälsning som omfattar både ande, själ och kropp. Och jag vill nu särskilt här och försöka understryka just det med kroppen, vår kropp, att vi har en kropp. Jag sa lite det lite felaktigt en gång i Sportlovs vecka, frågan, har du en kropp? Men det blev i alla fall till hjälp, för att man vaknade till och tänkte, ja, kropp, ja. Det här med en kropp, att vi har en kropp. Den är visserligen förgänglig. Och den är som ett klädesplagg som nöts ut med tiden och läggs av för att vi ska ikläda oss en annan dräkt, uppståndelsekroppen. Den är lagt under förgängelsen. Men under den här tiden vi är här nere, så kan vi förhärliga Gud med vår kropp. Är inte det fantastiskt? Vi kan förhärliga Gud med vår kropp. Jag vill komma fram till just där hemligheten till att vi kan få uppleva Guds helgelse, att vår ögon, vår öron, vår mun och tunga, hand och fot, hjärta kommer in i Guds helgelseverk. Det är det som är så viktigt, att vi är inne i Guds helgelseverk. Vi blir inte fullkomliga under vandringen, men det finns, ära vår Gud, en möjlighet att vi får överlåta vår kropp åt Gud. Och nu kommer jag till själva kärnan i det här. Kärnan är det att sen man har upplevt pånyttfödelsen, så kommer man att förr eller senare ställas inför det här: hur ska jag hantera min kropp? Där har du kärnan till att uppleva seger över det som du möter. Så att inte ögonen och öronen är portar som står öppna och det är allt möjligt smuts som kommer in. Och så vidare, och så vidare. Jag går inte hit och dit hur som helst. Jag kan inte klara av det här med egna händer. Utan här är det frågan om att det måste upprättas en relation till Gud för att jag ska få full seger. Vinna seger över den här förfärliga tiden. Det måste vi erkänna. Och den som vill ta det här på allvar förstår verkligen vilken svår tid. Eller Paulus, han uttryckte farliga tider, svåra tider. I spanska bibeln står det farliga tider. Du vet att förr i tiden, och de flesta bodde på landsbygden, där satt man i sina hus. För det mesta på landet, de flesta bodde faktiskt på landet. Och där hade man bibeln och möjligen en postilla. Och man hade ingen tv, ingen radio, ingen mobil, ingen dator. Och för övrigt allt annat teknik som spolar fram allt elände för att fördärva och förstöra människan. För allt det här det är ju till fördärv om man inte hanterar det alltså på ett gudfruktigt sätt. Men en oerhörd frestelse, tänk vad mycket av detta här tar upp en tid av oss som skulle vara Guds tid istället. Men det blir inte allt Guds tid om vi inte kommer fram till kärnan i detta, som jag vill nu understryka, som är mitt budskap här idag på förmiddagen. Det är det här att det som Paulus talar i Romarbrevet 12, det är ju alltså själva, ska jag säga, höjdpunkten av Romarbrevets budskap. Att den som har upplevt denna frälsning sedan kan överlämna sin kropp, och då står det, så som ett heligt och Gud välbehagligt offer. Det är inte bara att göra det slarvigt, utan det handlar om att frälsningen är ju en avskiljelse från någonting. För gamla förbundets folk var det att avskiljas från Egypten. Och vi känner till också det här närgångna budskapet som Jesus gav till var och en, att den som vill bevara sitt liv i den här världen, han ska mista det. Men den som mister det liv, det här naturliga, mänskliga livet, den som vill bevara det, han ska mista det verkliga livet. Men den som vill mista, han ska finna det verkliga livet. Ära vare Gud. Hanok, han fann det verkliga livet. Han vandrade helt i överensstämmelse med vad som var Guds vilja med en människas liv. Han vandrade med Gud. Ära vare hans namn. Att få vandra med Gud, hur är det möjligt? Det är just detta som Romarbrevet då kommer fram till som en kärnfråga. Är vi redo att frambära oss själva? Ja, vi har ju fått en kropp av Gud. Inte sant? Alla här, vi har en kropp. Och det står i vår makt. Observera detta. Det står i vår makt att göra med den precis så som vi tycker. Det kom ett ord till mig här precis här under i början av mötet. Och det var det här som Petrus säger till det handlade om ni vet Ananias och Safira. Det talas om dem i början av apostlagärningarna. Och det står ett uttryck där, ett uttryck som är så skakande. Och man kan överföra det då till då vi ställs inför det här. Därför att nu var det så att de bedrog den heliga ande. De ljög inför den heliga ande och inför församlingen. Är det här allt? Ja, det var allt, sa de. Men det var inte så i verkligheten. Men det uttryck jag tänker på, det är det här att så säger Petrus här, detta var ju din egendom medan du hade den kvar. Och när den var såld vore penningarna i din makt. Jag tänkte bara uttrycket. Och jag tänkte på det här också, vår kropp, den är i vår makt. Fast vi är födda på nytt så är den i vår makt att göra vad den vill. Men vi kan också, faktiskt är det så att vi kan ge den åt Gud som en gåva. Och det är väl så här att det blir vårt gensvar för den stora gåva Gud har gett oss. Han gav det bästa han hade. Och det är frågan, ska vi då ge honom vår kropp? Det talas väldigt lite om det här i vår tid. Men jag märker och när jag läser i äldre böcker att under väckelsetiden så kämpar man väldigt med det här. Man kom till en punkt att Gud skulle ha allt eller inget. Och det handlar om det. Gud måste ha allt eller inget. Annars blir det bara någonting som är halvhjärtat. Men Gud vill ha allt av dig. Han vill ha din kropp. Det är utifrån att han får din kropp som han kan verka fram det här som jag inledde med, att han kan uppenbara sin frälsning på sådant sätt att vi upplever att han tar itu med det som vill fånga upp oss. Till det som den här världen till exempel och vårt eget liv åstundar. För det står ju så här till exempel då i Thessalonikerbrevet att fridens Gud helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande, eder själ och eder kropp befinnes vara ostraffliga i vår Herre Jesu Kristi tillkommelse. Och då får man uppleva Gud är oerhört mäktig till att helga oss. Att helga hela vår varelse om han får din kropp. Om du överlämnar den åt honom som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Det blir alltså ett offer det är frågan om. Vill du offra din kropp åt honom? Och det har flera orsaker. Inte bara för din helgelse utan för också framförallt att Gud vill ha din kropp som sitt redskap som han ska verka igenom. Han som verkar vilja och gärning genom dig och mig. Så han får fria händer, så att säga. Han får grepp om dig och mig. Gud uppenbarar sina gärningar just genom människor. Där han har fått kroppen som sitt redskap. För det står ju så här till exempel i vi kan läsa i Korinthierbrevet, det första Korinthierbrevet, sjätte kapitel och från vers 19 och 20. Vet ni då icke att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som jag har en undfått av Gud, och att det icke är en edra egna. I är den ju köpta, betalningen är given, så förhärliga då Gud i er kropp. Och jag nämnde ju nyss här att synden skulle inte kunna ha något inflytande på jorden om det inte fanns kroppar varigenom den skulle kunna verka. Den möjligheten var fullständigt stängd då. Och vi vet då att ifrån syndafallet så blev människan ett redskap för ondskans tilltag, ondskans inflytande här på jorden. Men vi vet ju att återlösningen, den var redan planlagd av Gud, och redan ifrån fallets dag så uppenbarar ju Gud sin frälsning. Och där kan vi se då i två människor som ett exempel, Kain och Abel. Hur den ena blir ett redskap för ondskan och den andra blir ett redskap för Guds frälsningsbudskap. Därför att han kom ju i harmoni med budskapet som Gud förmedlade. För det här var ett budskap att Gud slaktade ett djur i Edens lustgård. Och vi kan också tänka oss förstå hur situationen var före syndafallet. Att djuren till exempel åt inte varandra. Och det var som det kommer att bli under tusenårsriket, att ett lejon och ett lamm ska kunna beta tillsammans och så vidare. Djuren var inte rädda för människorna, men helt plötsligt så kom det in någonting i skapelsen som gjorde att det blev en helt total förändring. Och den ena människan blev en kanal för ondskan, Kain, medan Abel då blev ett redskap för Guds uppenbarelse. Men det är underbart att se att Gud har lagt ner sån omsorg om just detta, att han ska få äga människans kropp. Han ska få äga henne. Och vi kan till exempel läsa i det finns ju väldigt många då exempel på människor där man har blivit ett Guds redskap i tiden. Och det är så här också att det handlar ju om att Gud vet vad som sker med en människa, vad som finns i framtiden. Han vet om vår framtid. Han vet hur vi kommer att handla fortsättningsvis. Och därför så kunde också Gud förkunna så här att medan du var i din moders liv så utvalde jag dig till att bli mitt redskap. Till att du skulle ställa hela ditt liv till mitt förfogande. Och vi har ju underbara exempel på hur människor direkt när de nås av ett budskap bryter upp. och ställer sig till Guds förfogande. I Nya testamentet har vi till exempel när Jesus kallar lärjungarna, när han kallar Levi till exempel vid tullhuset, så omedelbart förbröt han upp, och hela hans livssituation förändrades i ett enda nu av ett budskap han fick höra av Jesus. Vi har andra som tvekade, som inte förmådde, som fick det här erbjudandet också av Jesus, men som gick bedrövad bort eller förargade. Och det har alltid varit så att Gud frågar efter ett redskap. Och till exempel så här står det i samband med profeten Jesajas kallelse, Jesaja 6. Och det står så här i 8 versen: och jag hörde Herren tala, och han sa det: vem ska jag sända, och vem vill vara vår budbärare? Och jag sa det: se, här är jag, sänd mig. Då sa han: gå och stad och säg till detta folk, och så vidare. Här får Gud ett redskap, Herre Gud, i profeten Jesaja. Tänk så underbart, kära Gud. Som jag sa förut, att det i vår tid är så, man hör inte ofta om det här. Men däremot då, när man läser i äldre skrifter, så var det här någonting som man kämpade, vet. Jag kommer väl ihåg också när jag första bibelskolan jag var, hur bibelskoleeleverna kämpar med det här: vem, vilken väg ska jag gå? Vad ska jag verkligen satsa på helt? Alltså, kommer jag att förmå att betala priset? Jesus talade om det som inte förmådde. Han hade inte resurser att ställa upp med. Därför fick han underhandla om fred. Eller han som byggde ett torn. Han såg att det räckte inte med det han hade. Kära Gud, när man behöver satsa allt, kära Gud, allt, ge Gud allt, halleluja, och du ska också få allt vad du kommer att behöva, kära Gud. Men jag tänker, just det här är så allvarligt, just detta då, att som jag började med här, att den kamp vi har att bevara, till exempel, här, att vi bevaras rena här i tiden, och att det är utsiktningslöst om inte Gud får äga din kropp, att det verkligen är hans egendom. Jag har överlämnat den åt honom. Jag bestämmer inte om den längre. Jag måste fråga Gud om det ena och det andra: vad är din vilja nu? Det vi gör fel, och vi går fel ibland, men, och det gjorde ju också till med patriarkerna. De fick ju uppleva att de handlade fel ibland. Men de höll fast vid det de en gång hade gjort, att gå tillbaka till sin, att vara överlåten åt Gud och fortsätta. Det fanns ju också exempel där människor som aldrig kom tillbaka i sin kallelse. Det har vi många exempel på. En av dem är ju Saul, som Gud måste avsätta. Men jag vill läsa det här igen, som jag läste nyss, att det finns en sån rik möjlighet, att det öppnas en sån rik möjlighet för Gud, där han äger oss helt och fullt. Han måste äga oss för att han ska utföra det här helgelseverket. För vi har inte själva resurser att stå emot det som fångar vårt öga, öra, hjärta, mun, eller hand eller fot. Vi känner till här då att när Eva då frestades av djävulen, så var det ett budskap som nådde hennes öra. Och sen så står det också så här, att hon fick se någonting med sina ögon som fascinerade henne. Och hon såg, står det, på frukten. Och den såg så tilltalande ut. Och om man då ska resonera så här, eller ställa sig frågan, varför uppstod syndafallet? Ja, min personliga förklaring, det som jag har nämnt också många gånger tidigare, det blir just det här att det handlar ju om relationen. Hade kärleken till Gud svalnat? För svalnar kärlek till Gud, då kommer inte hans ord att betyda lika mycket och vara avgörande i kampen och striden. För det är ju uppenbart att Adam och Eva, de kastades in i frestelsens dag i en strid. Och frågan är alltså att är jag verkligen bunden till Gud med kärleksband? Jag är bunden fast vid Jesus, bunden fast med kärleksband, kära Gud. Det är ju den makten som kan bevara oss, kära Gud. Och den får vi äga när vi har gett Gud allt. Då får vi också uppleva Guds kärlek till fullo. Vad den förmår att utföra i vårt liv. Halleluja. Kära Gud. Det finns någonting jag absolut inte vill förstöra eller sätta i fara. Det är min relation med honom som älskar mig. Kära Gud. Och att överlämna sin kropp åt Gud som ett heloffer, det är ju, handlar ju om en kärleksgärning för vår skull. Ja, kära Gud. Men det jag särskilt vill understryka, det är just det här ordet då i första Thessalonikerbrevet 5. Och sen att vi går då till Romarbrevet 12. För man ju måste se det så här, att det är himmelsvid skillnad mellan en verksamhetskristen och en överlåten kristen. Därför att är vi överlåtna åt Gud, då är det Gud som verkar vilja och gärning i våra liv. Är man en, liksom som vi brukar säga, bara rör oss på ett religiöst område där vi gör vissa ting, vi lever i en verksamhet, men Gud egentligen är på avstånd ifrån oss. Vi har inte den här relationen. Och det är det som kommer fram också då under väckelsetider, att det var en väldig brottningskamp. Det är en väldig brottningskamp. Man kommer efter upplevt pånyttfödelsens under, så ställs ju var och en inför det här avgörandet. Förr eller senare. Det blir en brottningskamp. Precis som Jakob upplevde att han fick brottas med Gud. Och segern, den bestod i att hans seger bestod i att det blev ett resultat av hans brottningskamp. Och resultatet var det att Gud fick allt. Han överlämnade allt åt Gud. Och den här viljan, starka viljan som Jakob hade, blev bruten. Så han kom in på en annan väg istället, där Gud kunde sedan utföra sitt frälsningsverk i Jakobs liv. Så att han inte längre hette Jakob utan Israel. Vi tar inte tid till det här, men att just läsa om Jakob, vad som händer, det är så gripande. Kära Gud. Ja, jag måste ta med ett uttryck faktiskt. Ni vet Jakob, han var ju alltid ute på sina egna vägar. Han hade alltid sina egna lösningar. Och han drog i oförsonligt sinnelag bland annat. Och allt det här, det måste man komma tillbaka med och göra upp med. Det blir en uppgörelse. För att annars så kommer det att vara ett hinder för att Gud ska verka i mitt liv. Gud ser inte för fingrarna, utan det måste komma till en punkt där det blir en uppgörelse. Och det var det för Jakob också. Det var en punkt bara, hans oförsonlighet mot Esau. Även om Esau så var så som han var, så handlade det ju om att vi står i rätt förhållande till både Gud och vår omgivning. Men ifrån det här att han brottades med Gud och han fick det här slag på höft, så började någonting nytt ske i Jakobs liv, kära Gud. Och förut hade Jakob dragit iväg och hade gjort det ena och det andra som han tyckte vara som passade honom. Men när man kommer fram till 35 kapitlet i första Mosebok, så står det här så underbart: och Gud sa det till Jakob. Nu hade Gud fått tagit över kommandot i Jakobs liv. Och då får vi uppleva det att Gud för honom in, för att även efter hans brottningskamp med Gud så var det ju inte färdigt med Jakob. Vi vet att han fortsätter att göra ett felsteg. Vi vet att han drog in till Sikem, och det var inte Guds vilja. Han drog att komma i kontakt med en ogudaktig stad. Och här fick han lära sig att ska man tjäna Gud här i tiden, då måste man hålla sig borta ifrån de fördärvliga ting som kan påverka vårt liv. Och det gjorde det i det här tillfället. Vi vet, vi behöver inte ta upp det här, men ni känner till det här, hur att hans dotter till exempel blev indragen. Det stod att han byggde upp hus, han bosatte sig in till den här ogudaktiga staden. Och det här blev en oerhörd läxa för Jakob. Vi vet vad som händer. Och han får dra därifrån. Men det kommer till det här tillfället då att Gud sa till Jakob: stå upp och dra till Betel och stanna där och res där ett altare åt Gud. Då sa det Jakob till sitt husfolk. Här har vi det andra och tredje steget som sker i rätt riktning i Jakobs liv. Och det är att han tar tur med alla främmande avgudar som han hade med sig. Därför att om vi inte överlämnat allt åt Gud, om inte Gud får äga vår kropp, då kan vi heller inte ta tur med våra avgudar. Alltså avgudar, det är ju inte sten och stock och andra ting, utan det handlar om att vi sysslar med saker och ting som ligger vid sidan av vad är som är Guds vilja, vad som handlar om Guds rike här i tiden. Vi vill ha både och. Men Jesus säger ju det att det här är så allvarligt att antingen är man för honom eller också är man emot honom. Antingen församlar man eller förskingrar man. Så Jakob han gjorde upp med alla avgudarna. Och han grävde ner dem, står det. Och det handlar om en hel del ting. Och han gräver ner dem där. Så står han upp och drager sen till Betel. Och där skulle han resa ett altar åt Gud. Han som skulle bönhöra honom. Så gav då Jakob alla de främmande gudar som de hade hade hos sig, därtill också i öringar, och Jakob grävde ner detta under terebinten vid Sikem. Sedan bröt det upp. Halleluja. Här har du ytterligare ett steg på Guds väg. Inte på Jakobs väg, utan på Guds väg. Och varje steg vi tar på Guds väg har det alltså stora verkningar med sig för oss. Det handlar om befrielse. Man befrias. För varje steg man tar på Guds väg så handlar det om befria. Man befriar sig från sina avgudar. Man befriar från sig själv. Man befriar sig från sin omgivning. Kär Gud. Så att man är inte längre till förfogande för människors intressen, för världens intressen och intrig. Det som den här världen har och åstundar. Utan jag är disponibel för Gud och ingenting annat. Jag är, som det står här i, jag kan ta med det också, i Jesaja 44. Första versen står så här: men hör nu du Jakob min tjänare, du Israel som jag har utvalt. Så säger Herren, han som har skapat dig, den som har danat dig redan i moderlivet och som hjälper dig. Frukta icke du min tjänare Jakob. Och så vidare. Och det Gud kan göra fortsättningsvis, det är vad som det står här, att då skall den ene säga: Herren tillhör jag. Och det andra skall åberopa Jakobs namn, och den tredje skall skriva på sin hand: Herrens egen. Kär Gud. Det är en väldigt närgången fråga. Är vi Herrens egen? Är det Gud som äger vår kropp? Är det han som har vår, vad ska jag säga, har vi överlämnat äganderätten åt honom? Kär. Här är hemligheten till det redskap som Gud har använt genom alla tider. Det har handlat om att man har kommit till den punkten att man har överlämnat allt åt Gud. Från den stunden har Gud börjat ett arbete med ett befrielseverk. Om inte allting kommer till rätta med en gång, så har Gud fått den här möjligheten att begynna ett befrielseverk. Tänk vad mycket vi, när man går på, om man går in för det här och överlämnar allt åt Gud, då uppdagas det var mycket egentligen som inte är Gud till behag och som vi måste befrias ifrån. Tänk på bara hur använder vi vår tid till exempel. Är det Guds tid eller vår tid? Kär Gud. Guds tid. Kär Gud. Tänk att varje minut av vårt liv kan få ett gudomligt innehåll. Kär Gud. Därför att vår tid är inte vår, utan det är Guds. All ära och hans underbara namn. Det här innebär också att vi kommer in i en gudomlig vila där Gud verkar fram vilja och gärna. Där Gud utför sitt frälsningsverk. Det är Gud som utför helgelseverket. Om han får tillgång till dig och mig. I Jesu namn. Amen. Tack Herre Jesus Kristus. Kär Gud, tack för dessa patriarker Herre Jesus. Som vi har ett sånt underbart vittnesbörd om Herre Jesus. Som kämpade med Gud och vann seger Herre. Åh halleluja. Och vi som är här i tiden Herre Jesus. Kär Gud, vi ställs inför samma fråga Herre. Gud halleluja. Och att du, Herre Jesus, vill uppenbara din härlighet, Herre. Kära Herre Jesus Kristus. Att vi kan få överlämna vårt kropp åt dig som ett levande, välbehagligt offer för en andlig tempeltjänst. Och då ska vi inte skickas efter den här tidsålders väsende. Halleluja. Utan vi ska förvandlas för varje steg vi tar, Herre. Prisat vare ditt underbara namn. Ta hand om oss, gode Gud, så att vi får ha redskap i din hand. I Jesu namn. Amen.